Ni är väl tacksamma över vilka sångare och musikanter ni har i denna här menigheten. Och det är så underbart att lyssna. Och det är så underbart att ta del av deras sång och musik. Vad som slår mig det är ju att sångarna när de är här, de är här när de sjunger. De är så engagerade, va? I sången. Så det är inte det att man sjunger och tanken är långt fjärran någonstans. Utan de är närvarande och det gör att det blir en sån mäktig sång. Gud välsigne er för det. Idag på förmiddagen så utgick jag ju ifrån vad har du i huset? Och det var ju från andra kungaboken. Det fjärde kapitlet. Vi har den frågan som är ställd där. Och då talar jag inledningsvis om församlingen. Att församlingen det är, den har Jesus byggt och det är hans församling. Min församling, säger han, så jag ska bygga. Och dödsrikets portar ska inte bli den övermäktig. Och sedan så nämnde jag också inledningsvis därom den heliga ande som tar sin boning i församlingen och verkar. Och när den heliga ande får verka i sin församling så blir det en sådan ande som är så mäktig och så talande och så stark och så påverkande. Och den anden där är barmhärtighetens ande och det är nådens ande. Och det behöver vi mycket av i den här tiden. Och sedan också att det är en trons ande när den heliga ande får verka. Och likaså att det är en bönens ande. Vi ska läsa nu några verser ifrån Efesierbrevets fjärde kapitel. Och där står det i vers 11. Efesierbrevet 4 och 11. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vad har du i huset? Vad har du i församlingen? Ja, här läste vi om att det fanns både profeter och det fanns förkunnare, herdar, lärare och evangelister och så som är med i den här skaran. Äldste och föreståndare och profeter och dessa som verkar i församlingen, det har den helige ande. De har satt dem till det. Så har nu akt på er själva och på hela den jord i vilken den helige ande har satt er till föreståndare, till att vara herdar för Guds församling som han har vunnit med sitt eget blod. Så skriver Paulus i Apostlagärningarna 20 när han talar till äldstekåren i Miletus när han var på plats där. Den helige ande har akt på er själva. Det är väldigt viktigt att vi har akt på oss själva som förkunnare, vilken tjänst vi än har, profet eller vad det är för tjänst vi har. Att vi har akt på oss själva och sen också på hela den jord eller där vi är satta till att verka. Vi har alltså ett uppdrag ifrån den heliga ande att vara vaksamma över den jorden. Avskilj, säger anden, Barnabas och Saul för det verk jag har kallat dem till. Det är alltså den heliga ande som tillsätter i Guds församling. Den heliga ande kallar. Vad gör då församlingen? Bekräftar det anden redan har gjort. Genom att man avskiljer den i den olika tjänsterna man har. Man avskiljer den. Men anden har redan varit där. Och gjort det klart och levande. För det är anden som avskiljer, som utser. Och så får vi vara med och avskilja det anden gör. Att insättas som herdar i Guds församling, det är inget hedersuppdrag som man får för lång och trogen tjänst. Absolut inte. Utan vad är det då att vara en herde? Ja, det är så obekvämt så det skulle ingen vilja bli egentligen. Ja, vad innebär det? Jo, det innebär vakenätter. Det innebär kamp. Det innebär tårar. Det finns ingen som gråter så mycket inför Herrens ansikte som de som sköter Guds församling som han har satt, han har avskild. Det är mycket tårar och förbön i att vara en herde eller äldste eller föreståndare eller vara förkunnare eller vad det är för någonting. Det är en obekväm syssla egentligen. Vem vill ställa upp? Ja, det vill ingen egentligen. Men det som Jeremia säger, att när han tänkte att han inte längre ville tala i Herrens namn, då blev det som en eld som brann i mitt innersta. Jag kunde inte låta bli. Jag måste fortsätta trots att de sätter mig i stocken och de kastar mig i brunnen och de vill se mig död. Jag måste fortsätta. Och så är uppdraget för den som är kallad till att komma vara en herde, en ledare för Guds församling. Herdar, det är att ge fåren trygghet. Den som ledningen i en församling har den där stora uppgiften att skapa trygghet i Guds församling. Att man känner sig trygg med att vara med i församlingen och känna det. Det är det som är så fantastiskt. Och också att föra fåren till ordets gröna ängar. Där fåren, för att använda bilden, liksom får äta och äta sig mätta och känna att det här, det gav en tillfredsställelse. Men också att föra jorden fram till andens klara livsdröm. Att föra fåren fram dit där de kan dricka och fyllas av denna livsdröm som ger uttryck också genom att den heliga ande möter oss och fyller oss. Och vi får både jubla och fröjdas inför Herren. Men herdens uppgift, det är också att vara vaksam. Det är herdens uppgift. Det är det, att vara vaksam över. Och det kanske är med det svåraste uppdraget som vi har. Men herdens uppgift är också att uppmuntra och vägleda på allt sätt. I Malaki står det så här, i det andra kapitlet. Prästens läppar skall förvara kunskap. Och undervisning ska man hämta ur hans mun. Han är ju Herren Sebaots sändebud. Visst, han är ju sändebud. Nyckelordet kunskap. Ja, det är förmågan och vilja att förmedla det som man tar in, som Herren gör levande. Att kunna förmedla det till vänner och till församling och till menighet. Det är vårt uppdrag egentligen, att göra det. Och ibland känner vi vår brist, men så kommer ju anden, vår svaghet, till hjälp. Och så får vi uppleva att han leder oss och hjälper oss. Men man ska hämta också kunskap ur hans mun. Inte bara lyssna helt enkelt då. Utan också det att hämta kunskapen ur hans mun. Det är att ställa frågor. Att fråga egentligen så här. Vad betyder det här och vad innebär det här nu? Och så kan man få vidare utveckla detta. Och att söka vägledning också genom prästen. Det skulle man göra. Och då var naturligtvis den också både förmånen och risken. Att man kan bli korrigerad. Men att vara villig till att låta sig korrigeras. Det finns ett ord i Jesaja som ett märkligt ord egentligen, men jag läser det i det här sammanhanget, och det är Jesaja 41. Och det här nu som sker, det sker inte bara i möten, om jag säger vad, utan det sker också när som helst. När som helst så kan ju då vi som föreståndare, herdar, äldste, vilken position vi har, vi kan få en påringning mitt i natten. Att det är någon som behöver hjälp på något sätt. Då ska vi finnas till för varandra. Och Jesaja 41 och 5, där står det så här. Man närmar sig till varandra. Den ene vill hjälpa den andra. Han säger till den andra, fatta mod. Träsnidaren sätter mod i guldsmeden. Bläckslagaren i den som hamrar på städ. Han säger om lödningen, den är god. Vad säger det här mig? En kedjereaktion av uppmuntran. Man uppmuntrar helt enkelt. Och församlingen, menigheten, uppmuntrar församlingsledningen. Som också i sin tur ger församlingen uppmuntran. Så ska det vara. Sätt värde, säger Paulus, sätt värde på dem som har det tyngsta arbetet bland er. Och som står i spetsen för församlingen och vägled. Man ska alltså värdera dem, sätt värde på det. De har ett tungt lass att dra. Lägg inte på någon mer börda, men var med och be och uppmuntra och tacka och var glad över att man har dem som arbetar i församlingen. Det är det man ska göra. Och därför så är det så fint att församlingsledningen får uppmuntran. Och då får församlingen också ifrån församlingsledningen tillbaka den här uppmuntran. Man uppmuntrar varandra. Och det är det som skapar en sån underbar ande atmosfär. En sån underbar ande blir det där vi uppmuntrar och stöder varandra. Och när herden ringer i larmklockan, för det gör han emellanåt, då ringer han i larmklockan för att varna. Då bör vi också som församling och enskilda respektera det, den varningen som vi får, och förstå att det är allvar helt enkelt att vara det. Vad har du i huset? Jo, vi har de andliga nådegåvorna. Det har vi. Vi har alla fått någon andlig nådegåva. Alla gåvorna, de behövs. Du säger att du inte har någon gåva. När du blev andedöpt fick du gåvan att tala i tungor. Det är en gåva. En gåva som du har fått helt enkelt. Som den heliga ande har utdelat till dig. Och därför är det så viktigt att de här gåvorna, att de får komplettera varandra. Med all risk därför att vi har nu bilmekaniker med här. Då ska man inte ge sig in på ett sånt område. Men jag upplever att nådegåvorna är som kugghjulen eller dreven i en växellåda. De kuggar i varandra. Det är inte bara ett hjul som snurrar och så här, utan det är ju olika som, så allt eftersom man väljer med växelspaken eller så, vilka som ska kugga i varandra. Och så gör de i en växellåda. Och kugghjulen, de fungerar och allting går bra och inga missljud hörs och det är en sån fin gång överallt. Det beror på oljan som finns i växellådan. Tar det slut, då skär det sig och det blir missljud och det blir katastrof helt enkelt. De andliga gåvorna, de kuggar i varandra, helt enkelt i Guds församling. På samma sätt. Och det måste också brukas under andens smörjelse. Att anden får smörja överallt, för då blir det inga missljud. Eller att det blir sådär, så det hörs oljud helt enkelt. Smörjelsen, det innebär att det inte blir någon haveri på något sätt. En talar i tungor, vi upplevde det igår. Någon talar i tungor och så kommer nästa nådegåva och griper in. Och den uttyder, vi förstod alla vad det var som sades genom den heliga ande. Men det var den där samverkan där. Och vi upplevde, vad upplevde vi då? Vi upplevde andens smörjelse över det. Anden var där, smorde den som talade i tungor och smorde den som uttydde. Och då kanske vi upplever så här, och risken kan vara då att ja, det var någon som talade tung. Men vilken uttydare det var som var där. Det har ingen betydelse, utan det är så att de kuggar i varandra. Den som talar i tungor behöver den som uttyder och tvärsom. Så därför är det ingen konkurrens, utan den går ihop så här. När smörjelsen är där, då upplever vi det på det sättet. Petrus, han brukar andebedömningens gåva i mötet med Ananias och Safira. Men också kraftgärningarnas gåva. Också profetians gåva var ju med i det där samtalet som var där. Och likaså Petrus på pingstpredikan, den var profetisk. Den predikan som han höll. Och profetians gåva var i bruk. Och de kände sig avslöjade helt enkelt utav det som de upplevde på pingstdagen. Och så ville de uppleva frälsning. Paulus säger detsamma då han skriver 1 Korinthierbrevet 14. Att någon kommer in som är otroende eller som är oinvigd i detta. Och hör hur profetians gåva är i bruk. Då kommer den att känna sig avslöjad. Den utransakade, hela deras inre värld liksom öppnas för allmänheten, så känner man det när man kommer under andens påverkan. Och så faller de ner och betyger att här är ju Gud som har uppenbarat det här som finns i mitt innersta. Hur kunde ni veta det? Nej, anden visste det och då blev det så. Och genom profetians gåva så är uppenbarelsens ande verksam. Anden verkar där och uppenbarar på detta underbara sätt. Så gåvorna, de syns och de hörs och de verkar. Det är det som är så underbart med dessa gåvor. De kuggar i varandra. Varför är det då att inte alla som är andedöpna är med i den verksamheten? Så är det ju. Några utför den andliga tjänsten men inte alla. Jesus undervisar att den som fick ett pund, han la det pundet eller talenten i en duk. Och så grävde han ner det. Därför att det var så lite egentligen, det var bara ett pund. Han fick inte 10, han fick inte 5, utan han fick ett punder. Han använde den aldrig, för han tyckte kanske att det var för lite att använda. Jag vill säga det till oss alla, att vad vi än har fått för gåva av den heliga ande, ska vi använda det. Amen. Inte att tänka att det är så lite jag kan göra, så jag gör ingenting. Nej, då bedrövar du den heliga ande. Utan istället, det är stort ansvar att ha en gåva och inte bruka den. Det säger Jesus i det sammanhanget när han talar om den som grävde ner den. Är alla på den plats som anden vill att vi ska vara, som anden bestämt? Vad har du i huset? Ja, kvinnan måste konstatera, man hade en profet, men han är död. Har du döda profeter i församlingen, i huset? Det är något av tragiskt över de textorden där det står att han hade dött profetlärjungen. Det är tragiskt när profeter dör. När profeter som har varit verksamma flyttar hem till härligheten. Det accepterar vi och det är naturligt. Herren tar hem sina profeter till himlen. Men det är så tragiskt när någon mitt i församlingen lever det lekamliga livet. Men gåvan dör. Profettjänsten, den dör helt enkelt. Eller vilken gåva man nu än har. Och det är tragiskt när profetrösterna tystnar. Som det var i det hemmet som man upplevde det. Och då måste ju saknaden ha varit stor när hans röst tystnade. Man hörde den inte mer. Det måste ha blivit ett tomrum i den familjen hos kvinnan och sönerna. Dödsorsaken, det sägs inte. Utan det sägs bara att det var så. Vi vet inte vad det var som var anledningen till det. När profetröster tystnar så blir det ovanligt tyst i Guds församling. Det blir ovanligt tyst. När profetrösterna tystnar så blir allting så vanligt i församlingen. Då blir vi lika alla andra egentligen. Det är så vanligt i församlingen. Inga profetröster. Jag beklagar de församlingar som har infört någonting som inte kan behaga den heliga ande. Och det är när någon får en profetisk hälsning att frambära, så ska man först gå till föreståndaren och fråga om man får frambära den eller inte. Det har gjort att på många håll har rösterna helt tystnat. Vi hör dem inte längre. Och det är något tragiskt när man upplever det. Men det är något unikt med den heliga andes uppenbarelse när det fungerar. Då är det underbart som vi får vara med och uppleva. Det gör verksamheten oförutsägbar. Vi kan inte säga hur mötet kommer att gå i fortsättningen. Att det har en början, det vet vi. Men hur slutar det? Det vet vi inte. När den heliga ande får dirigera och leda var och en. Det blir inte en massa kaos och oordning. För Gud är ordningens Gud. Och får den heliga ande leda, då blir det ordning på allsammans. Men det blir till uppbyggelse för hela menigheten. Vad blir följden av att profetrösten tystnade? Det blir sorg. Blir det sorg bland oss? När någon inte fungerar i sin tjänst. Sörjer vi över det? Ja, det blir fattigt då det är på det sättet. Så tyst. Ja, men det är någon annan som tar vid. Någon annan kan göra istället, va? Ja visst, det kan det vara så. Men det underbara är ju om det finns väldigt många som kan tjäna på detta underbara sätt. Och vi hör deras röster i vår menighet. Men när då rösten tystnar, vad händer då? Då kommer kraven. Kraven kom till hemmet när profetrösten tystnade. Då kommer oron och bekymmer och ängslan. Det kommer över oss då när det är så att profetrösterna tystnar. Vad är det då som har fått profeterna tystna? Eller vad är det som gör att den som har en gåva inte fungerar i sin gåva? Vad beror det på? Ja, det kan vara att man drar sig tillbaka på något sätt. Man kanske är bärare av andliga gåvor, profet eller tjänst eller tjänare eller vad det nu kan vara. Det är bara den som vet orsaken varför den profetiska rösten eller varför den gåvan har tystnat, varför den gåvan inte är i bruk. Vad har du i huset? Frågar profeten Elisa. Han sa, och detsamma säger jag till dig, vad har du i ditt hus? kvinnans tillgångar där, de var väldigt små i förhållande vis till situationen. Och vi har alla som oftast för små tillgångar rent andligt, om vi ska vara ärliga mot oss själva och varandra. Dina lärjungar kunde inte bota min son. De kunde inte göra det helt enkelt, sa mannen. Han var besviken när han kom till lärjungarna med pojken som han önskade att han skulle bli botad. Dina lärjungar kunde inte. De hade för lite av tillgångar. För lite kan hända vi har av tillgångar, för lite av andens smörjelse, för lite av frimodighet helt enkelt, att använda det vi har. För är det så att vi upplever att den heliga ande kommer över oss och vi ska tjäna med en gåva, behöver vi inte fundera på och tänka så här: jag undrar vad det blir om jag gör det eller inte. Jag gör det i full frimodighet därför jag känner att det är anden som har uppenbarat det för mig. Och då får han ta konsekvenserna av det. Jag gör bara vad anden säger till mig. Och då är det inte frågan om det, jag vågar jag inte, och tänk om det inte händer och alltihop det där som vi alla brottas med egentligen. Vi brottas med sådana här tankar, men må Herren hjälpa oss att de får fara och vi frimodigt träder upp i den gåva där vi har och så tjänar vi Gud. Och då blir det till välsignelse. Vi har för lite av detta. Vad har du i huset, församlingen? Obrukade gåvor kan det vara som vi har också. Jesus undervisade i Lukas 15 om kvinnan som hade de där 10 silvermynten eller talenterna. Och man är väl ganska enig om att det var en form av huvudprydnad som hon hade. Och det var istället för en vigselring. När man hade gift sig så hade man den där huvudbonaden som, eller bandet, en kedja runt huvudet med olika talenter i. Det var för att bevisa detta, att det var en kvinna som var gift, som har ingått ett äktenskap. Hon hade i vilket fall som helst 10 silvermynt. Och så upptäcker hon förlusten, ett mynt är borta. Hon upptäcker det är borta det här. Och det blev en kris för henne helt enkelt när hon upplevde det. Hon visste att förlusten var i huset. Det har jag funderat över. Har ni någon förklaring till det, så ge mig den sedan. Varför? Hur visste hon det? Att det var i huset som hon var. Ja, hon måste naturligtvis ha rört sig där i huset. Det var därför som hon drog den här slutsatsen, att det var i huset som hon hade den förlorade penningen. Hon hade förlorat någonting värdefullt i vilket fall som helst. Och detta engagerar henne. Hon gör allt för att finna den här skatten, få tag på det här myntet på nytt igen. Och därför så gör hon allt. Hon tänder ljus, säger Jesus. Hon sopar hela huset. Hon städar i varenda liten vrå och gömsla någonstans, så var hon så noga. Allting skulle blottas, för där under eller där kunde myntet finnas någonstans. Och hennes sökande, där lönade sig. Hon fann det hon sökte, därför att hon tände ljus och därför att hon sopade, och så blev glädjen stor. Har vi förlorade silvermynt? Har vi det i menigheten, ibland oss, obrukade gåvor som inte har kommit till användning? Har vi inte upptäckt det? Och här behöver vi faktiskt gåvan att kunna upptäcka varandra. Upptäcka när någon har en gåva. Uppmuntra den att tjäna i den gåvan, så att inte det blir obrukat, utan att det finns där som det ska vara, som det är ämnat ifrån början. Vi vet kanske att förlusten är i huset, i menigheten helt enkelt. Är inte alla i församlingen på den plats där det borde vara? Finns det en annan plats som det borde vara istället, i församlingen, i menigheten? Är det ett eller flera mynt som förloras i huset av någon anledning till det? Ja, då är det väl dags att börja sopa. Att börja sopa, leta helt enkelt efter det här. Att göra allt vad vi kan så vi får tag i den där som bär den underbara gåvan. I andra Konungaboken 6 var verksamheten i full gång. Det var liksom väckelse och rörelse. Och nu ville profeten Elisa att det skulle byggas till huset, eller byggas större hus, där profetlärjungarna kunde sitta och få undervisning, och där man kunde ha gemenskap med varandra. Det var verksamheten i full gång till dess att någon ropar högt: ack min herre, yxan, den var lånad. Ack min herre, yxan var ju lånad. Hur kunde det hända? Ja, Om vi använder en yxa någon gång så vet vi ju det att när man, om man använder den och det inte sitter fast riktigt så märker man ju det till början med. Man märker ju att det är någonting som glappar lite så här. Det sitter inte dikt som det ska eller så där tätt. Och då blir det så där. Det är någonting som börjar gå fel helt enkelt. Och när det gör det, när det är något som börjar gå fel, det är då vi stannar upp. Det är då vi tar tag i verktygen, det är då vi gör allt vi kan för att det ska bli stabilt och riktigt och helt igen. Men den här mannen, han fortsatte, säger berättelsen, han fortsatte ändå fastän han hade förlorat någonting eller att det inte var som det skulle vara. Han fortsatte ändå. Men det var inte samma kraft i yxan, det kunde det ju inte vara. Och till slut så föll den ju av helt och hållet. Och det är då som han ger ut det här ropet. Yxan fanns där. Men mannen kunde inte använda den. Den fanns där i närheten, men han kunde inte bruka den. Vi kan förlora den andliga skärpan. Precis som när det gällde det här med mannen med yxjärnet. Och det kan börja med en försummelse. Alltså det kan börja med att vi inte använder gåvan. Det kan börja där. Vi använder inte en gång. Anden manar andra gången. Vi använder inte. Anden kommer på nytt igen. Nej, vi hela tiden liksom säger nej till det där. Och vi säger nej, du, ta någon annan, inte mig. Någon annan kan göra det. Och så börjar vi att försumma, att vårda gåvan helt enkelt. Och det kan också börja med ett litet felaktigt ord eller vad vi nu gör. Någonting som är fel helt enkelt. Och då säger ju Paulus i Efesierbrevet att oanständigt, tanklöst eller lättsinnigt tal, sån passar sig inte, utan bara tacksägelse till Gud. Det kan börja med någonting oanständigt. Vi säger någonting som inte är rätt riktigt. Det borde vi inte säga egentligen. Det borde vi inte ha med när vi talar. Det blir så. Det är någonting som vi borde utelämna. Och kanske att vi inte tänker oss för när vi säger ett ord tanklöst. Kan vi säga någonting? Och så upplever man lättsinnigt tal. När man nästan vill dra en vits för att man ska kunna få igång folk lite. Eller för att det ska bli en viss stämning. Va? Det är felaktigt, säger Paulus helt enkelt. Sådant passar sig inte. Allting passar inte. Och därför så behöver jag stå under den heliga andes kontroll. Så jag inte försummar att vårda det eller förlorar min gåva på något sätt. Utan jag vill leva rent och heligt inför Gud. För en kristens hjärta, mun och tunga, de är ju helgade åt Herren. Vi har ju helgat det åt Herren. Ta hand om mig, rena mig, helga mig. Det är det vi gör. Och det kan också fortsätta med en olydnad som innebär att någon inte brukar då, eller blivit brukad på grund av olydnad. Eller andra intressen som kan ta över hand vad som helst egentligen. Men det kan också innebära att man faller för en frestelse. Högmod kan komma in. Det är väl kardinalsynden egentligen. När någon får tjäna Gud riktigt så kommer djävulen och säger, det är fantastiskt vad du är begåvad. Du hörde hur många, vilken respons du fick. Och tänk så många tackord du fick och allt det där. Och så kan det bli att ja, djävulen kommer och han kommer igen. Och det blir ett insteg. Vi kanske tror oss vara någonting som vi egentligen inte är helt enkelt. Och så tar högmodet överhand. I värsta fall kan det vara oförsonlighet som gör detta. Att inte det finns den där andliga skärpan. Men mannen visste exakt. Var och när yxan for ner i Jordanfloden. Det visste han exakt. Han kunde säga, han pekade ut platsen. Han visste precis, där är det, sa han. Och det var på rätt ställe och sedan fick han ju tillbaka den så småningom. Det är så det kan hända med oss också. Du vet precis om det är så du har upphört i din gåva. Där hände det. Där hände det. Jag sa något som jag inte skulle ha sagt. Jag gjorde någonting som jag inte skulle ha gjort. Jag får leva vidare med det. Nej, inte alls. Utan stanna upp. Där var det. Där förlorade jag smörjelsen. Där förlorade jag skärpan. Där förlorade jag förmågan att vara med och bygga på huset. Och vara en tjänare i en tjänst som jag hade. Det var där. Kan man förlora de andliga nådegåvorna? Ja, säger han. Nils Petter, men jag säger nej. För Gud kan inte ångra de gåvor som han har gett. Min far berättade om en som var med i en väckelserörelse och upplevde väldigt mycket av anden i sitt liv helt enkelt. Och så blev han avfälling och så började han supa till alldeles väldigt. Ibland när han var väldigt, när han söp väldigt, så kunde han ändå tala i tungor. Gåvan som Gud har gett, jag tror för min personliga del inte att Herren tar den gåvan ifrån oss på det sättet. Men vi kan försumma att använda den. Och då säger Paulus till Timoteus, ta vara på den nådegåva du har. Den som du fick när profeterna utpekade dig och det äldstes råd la sina händer på dig. Tänk på detta och lev i detta så att alla ser dina framsteg. Det är alltså en uppmuntran och uppmaning till oss att vi ska ta vara på den nådegåva vi har. Och den brukar vi. Och sen om Herren vill ge oss en annan gåva, ja då använder vi den. Men vi brukar det vi har och tänker inte, Gud ge mig den gåvan, den gåvan, den gåvan. Han vet bättre vad vi passar till. Absolut. Han ger aldrig uppenbarelsens ande till någon nyfiken människa som vill veta allt om alla andra människor. Den får aldrig uppenbarelsens ande. För det ligger så i den naturen så det passar sig inte in helt enkelt. Jag har blivit påminn, säger Paulus till Timoteus, om den uppriktiga tro som finns hos dig. Därför påminner jag dig om att du ska blåsa liv i den nådegåva från Gud som finns hos dig sedan jag la mina händer på dig. Vad var det som var orsaken till att Timoteus inte fungerade? Var det fruktan för förföljelse kanske i det sammanhanget? Var det det som var orsaken till att gåvan inte brukades utav Timoteus som den borde? Att Paulus tänker på det här, att den gåva du har, den ska du bruka och använda och tjäna Gud med den gåvan. Och det behövdes kanske en andens vindfläkt som blåste bort askan ur hans liv helt enkelt. Så det börjar igen att flamma och börja brinna i hans innersta. Kanske var det att det skulle flamma upp på nytt igen. Elden skulle hållas brinnande på altaret. Där står det i tredje Moseboken bland annat hur viktigt detta var att elden skulle brinna där inne. Sen kan man försumma att använda sin gåva så länge så att man behöver hjälp med vård, att samtala om det helt enkelt och bedja tillsammans med någon. Och det kanske behövs en riktig förnyelse för att man ska komma tillbaka in i det liv som man, Herren har ämnat och som anden har uppenbarat. En förnyelse av det andliga livet. Vad har du i huset? Vad har du i församlingen? Ja, församlingen är inte en utsmyckning, inte ett konstverk som strävar efter yttre form eller skönhet. Det är inte det som det är frågan om egentligen. Men församlingen har en uppgift som bara församlingen kan fylla i den här tiden och i den här världen. Och den måste ha ett mål helt enkelt då, med sin tillvaro och med sin tjänst och sitt tjänande. Och det målet måste vara människors frälsning. Vi måste vinna människor. Också inre uppbyggelse är viktig och att förhärliga Jesus Kristus. Men detta är viktigt att vinna människor. Vad har du, sa Jesus. Vad sa Jesus? Jo, han sa så här. Ni ska bli mina vittnen. Och då? De skulle få uppleva att de blir fyllda av den heliga ande. Och så skulle de bli vittnen. Vad har vi i huset? Har vi en skara vittnen i vår sammanhang, i församlingen? Och det är det ju så många som vi är. Om ni är 200 medlemmar i den här församlingen, då har församlingen 200 vittnen. 200 vittnen. Ja visst, och det var ju uppdraget från Jesus. Ja, jag ska döpa er i helig ande och ni ska få kraft. Men ni ska bli mina vittnen, säger Jesus. Det var det som var frågan, att vara ett vittne. Och då har vi en enastående förmåga att kunna då vara ute och evangelisera på det sätt som vi kan för att vinna människor för Gud. Vittna om honom. Tänk när 200 kommer ut på måndagen i skolor och arbetsplatser och överallt eller i hemmen och bär fram ett vittnesbörd om Jesus. Ja, det har slagkraft. Det har det. Vi är vittnen helt enkelt. Om vi skulle fråga Naaman vad han hade i huset, så skulle svaret bli kanske ägodelar och tjänare hade han och sådär. Och han kunde räkna upp mycket som han hade i sitt hus, för han var ju en framstående man som hade stort inflytande och sådär. Men han hade ett vittne. Han hade ett vittne i huset som vittnade om Israels Gud. ett vittne då, som var vittnade om vad Herren förmår att göra helt enkelt. Hon vittnade om vem som kunde hjälpa. Och det var det som är så fantastiskt, att hon fick vara med om detta och bringa den där hälsningen. Vittnesbördet som den unga flickan avgav, det är tre sanningar som bör prägla varje vittnesbörd. Och det är väldigt enkelt. Den första sanningen där, hon talade om vad hjälpen fanns. Det var bara det. Hos profeten Israel. Kommer han bara till profeten Israel, va? Och vi har, det är ju enkelt för oss också. När vi ska vittna, då är det den sanningen. Vi ska tala om vad hjälpen finns. Om någon har bekymmer, om någon har nöd, om någon är sjuk eller vad det är. Så kan vi säga, om Jesus ska hjälpa. Ja, Jesus kan det här. Så det här har han fixat många gånger innan. Så han kommer att hjälpa dig också, om du vill bara ha den där hjälpen. Men så talar hon också om vad hjälparen kunde. Ja, han skulle vara hos profeten, så skulle han bota honom ifrån den här spetälskan. Hon talade om vad profeten kunde göra. Och för det tredje, hon uppmuntrar att söka honom. Det är tre sanningar som ett vittnesbörd ska bestå av. Vad hjälpen finns, vad hjälparen kunde, och att söka hjälparen helt enkelt. Och när då hon hade gjort det, så var hon tacksam. Ja, nu är det klart. Det är klart. Det var ingenting mer. Hon förtröstade. Ja, sen om Herren grep in eller inte, ja, det vet jag inte. Men jag har vittnat. Hon vittnade om detta i alla fall. Och det blev en rörelse och det blev mycket på gång. Och det kom fram vagnar och han skulle iväg. Och det blev mycket runt omkring. Tänk om det inte hade hänt. Nej, men det hände. För hon vittnade och övergav allting. Vårt uppdrag, det ska vara att vi är vittnen. Ni ska vittna om allt detta, säger Jesus till lärjungarna. Vad skulle de vittna om? Jo, att om Jesu liv, Jesu död på korset, om uppståndelsen, om himmelsfärden. Det skulle de vittna om. Ni ska vittna, säger Jesus. Vid en rättegång, då är det ju så här att då kallas ju vittnen in för att vittna om vad de har sett och hört. Och domaren, han sitter där på sin tribun då, så talar han och så säger han: nu om det är någon som vill vittna, då är ni välkomna fram. Nej, det säger inte domaren. För domaren säger, nu ska du vittna. Och du ska vittna. Och du ska vittna. Han liksom avkräver det, att det ska bli ett vittnesmål. Du ska vittna helt enkelt, säger han. Han frågar inte om det är någon som vill. Det skulle inte passa i en rättsprocess att det är på det sättet. Men den som vittnar, den måste vara trovärdig. Den måste vara trovärdig helt enkelt. Den måste vara sanningsenlig. Det är sant, det är den som vittnar vad den säger. Tack och lov för pris. Vi kan alla vittna när som helst. Vad ska vi vittna om? Ja, det vi har sett och hört och upplevt. Ofta blir våra vittnesbörd att det ska vara något alldeles extra. Vi ska vittna, vi alla skulle kunna ropa upp vem som helst där, var och en av er skulle kunna avge ett vittnesbörd nu. Ja, du säger, jag är inte förberedd. Så här. Nej, men det beror på att när vi ska göra vittnesbörden till små predikningar. Varför ska vi göra det? Varför inte istället vittna och säga, ja, idag eller igår, då hjälpte Herren mig på ett underbart sätt. Och det var det, och det var det, och det var det. Och så sätter vi oss ner. Det vill inte vara mer än så att Herren gjorde någonting med eller för oss som innebar detta att vi fick uppleva. Vi kunde vittna om det helt enkelt. Vi behöver inte komma med teologiska spörsmål och utreda teologiska frågor för att människor ska bli frälsta. De behöver veta vem Jesus är, vad han kan göra och vad han vill i människors liv. Det är att vara ett vittne. Och därför det som Jesus döper i den heliga ande, för han ska göra oss alla till vittnen helt enkelt i sin tid och den tid i vilken vi lever i. Vad vittnar vårt liv om? Om Jesus? Ja, det vill vi att det ska vara. Vi ska vittna om Jesus. Men vittnar det om en helgad livsstil? Vittnar det om att vi lever så som vi vittnar om helt enkelt? Vittnar det om att vi har kärlek till människor? Att vi brinner av kärlek till människor och vill göra allt för att vinna dem för Herren. Vad vittnar vårt liv om i vårt hem? Ja, vad vittnar mitt liv om i mitt hem? Ja, när jag ska förbereda mig för predikan, som jag sagt tidigare, blir jag så irriterad så det går ut över alla i min omgivning. Jag tycker synd om dem, helt enkelt. När ingenting tänder och blir som det ska. Men vad vittnar vårt liv om på arbetsplatsen? säger arbetskamrater till varandra, du, det är något särskilt med den personen, jag förstår inte hur den kan vara sådan, så mild och så kärleksfull och så förstående och så lyssnande. Ja, men jag har hört att hon eller han är religiös. Jaha, ja, ja, då förstår man att det är på det sättet. Vad vittnar vårt liv om på arbetsplatsen eller bland vänner? Är vi de där trovärdiga vittnena? Jag kommer till slutet nu och ska säga att livet vittnar med oss eller emot oss. Livet vittnar med oss eller emot oss. Allt för ofta har jag hört utomstående människor som säger om den och den och pekar ut den och den i församlingen och tycker att det är dåligt andligt liv och de är dåliga att representera församlingen egentligen. Och ibland så måste man hålla med om att det är så. Men vad beror det på? Jo, det beror på att det är så här att arbete pågår. Guds församling byggs upp. Det är inte färdigt än. Det var som någon sa, en predikant i Sverige, vänta bara till dess att Herren har julskyltning. Då han ska visa hela detta underbara verk som han har fullbordat. Arbete pågår. Och det måste vi tänka var och en, att vi, när vi är med i Guds församling, så är det så här att vi är bristfälliga och det är vi allihopa på olika områden. Och det beror på att det är arbete som pågår. Vad är det för ett arbete? Jo, det är det arbete som ordet och anden utför i våra liv. Det är ett pågående verk, ett pågående reningsverk, pågående att vi förstår saker och ting. Och ofta är det ju så här då att när människor kommer och upplever frälsning och så, det kan gå flera år som vi tycker innan den människan kommer igenom riktigt till att det blir en god fortsättning. Och det beror på att anden och ordet verkar och verkar så olika på olika personer egentligen. Jag är rädd för att vi vill ha alla fullt färdiga på en gång. Så fort de böjer knä så ska de vara färdiga och då ska vi ha ett mönster för de ska leva. Hur de ska vara, lev de utanför mönstret, ja det gick inte igenom. Ja, hur vet vi det? Det är ett pågående verk i dem och det är han som har begynt. Halleluja, han ska fullborda det in till Kristi dag. Låt oss ha förståelse för varandra och här kommer det in igen, barmhärtigheten och nåden. Amen. Jesus, vi tackar dig för vad du både vill och kan göra genom din församling. Och tack att du ska hjälpa oss, kära Jesus, att vi alla, var och en, är på den plats där du har tänkt att vi ska vara. Utför det uppdrag som du vill att vi ska utföra. Och framförallt det vi ska göra, det är att vittna om dig, Jesus. Vittna både där hemma och i församlingen, på arbetsplats och ute i samhället, att vi har ett trovärdigt vittnesbörd, Herre, som kan gripa människor än idag. Därför behöver du möta oss gång på gång och fylla oss, Herre, med den heliga ande och rena våra hjärtan, våra sinnen, våra tankar, så det inte blir någonting som är oanständigt och tanklöst, Herre, utan vi tänker oss för både det vi säger och gör. Jag ber om din välsignelse över menigheten här och de menigheter som vi representerar var och en. Du vet vad vi har för behov och vad vi har för längtan, vad vi har för önskan. Men vi ber, Herre, att vi får uppleva en mäktig andlig förnyelse. Halleluja, att du möter oss, Herre, och att den heliga ande får det utrymme som du vill att anden ska ha i din församling i Jesu namn. Amen.